väldigt roligt att ha Mats Erik Nilsson här ikväll. Nyhetsjournalist sedan många år tillbaka. Jobbat på Svenskan. Men, och sedan 2007 så är då Mats Erik mest välkänd för de böckerna har skrivit. Och vi ska prata mer om det första. Vi kan ta det första. Det första heter Den hemlige, var det? Den hemlige, ska vi säga, Den hemlige kocken. Och så att så är det, och är Söderbo.
Ja, absolut.
Församlingsbo till och med, är det så?
Ja, jag bor inte så långt härifrån. Nej. Några stenkast.
Hörru, så att, men och det här, hur din, sen 2007 har ditt liv varit väldigt förknippat med att på något sätt om mat och riktig och äkta mat. Hur gick det där till? Alltså...
Ja, jag, precis. Det, kan man, det är en rimlig fråga. Ja. Jag var nyhetsjournalist då, som du sa. Och, fast det var ju inte bara det. Jag var ju vanlig konsument. Och jag har alltid gillat god mat. Det kanske inte syns på mig, men jag har i alla fall alltid gjort det.
Kan du äta hur mycket som helst utan att...
Ja, fast jag gillar inte äta så mycket som helst. Jag gillar inte frosseri. Men jag har gillat det att laga god mat och sådär, men inte funderat så mycket på vad man handlar i affären. Jag var en ganska genomsnittlig konsument, tror jag. Jag hade väl liksom sett att det fanns långa innehållsförteckningar på produkter, men det verkar ju vara på alla, så att det verkar inte finnas så mycket val där. Lite så, lite aningslös inställning kan man säga. Sen var vi på en, sen jag skrivit om det här i den första boken, vi var på en badstrand på Gotland, jag och min brorsa, eller våra familjer då, och han gick och köpte glass åt hela gänget. Det här är över 10 år sedan. Då. Och så kom han tillbaka med Magnum Pistage, som var den bästa glass han tyckte han kunde hitta. Och sen fick han syn på innehållsförteckningen lite av en händelse. Och så frågade han oss andra då, lite roat så här. Är det någon som har en aning om vad den här glassen innehåller, som ni just nu äter? Och jag var full av illusioner på den här tiden, så jag tänkte, innehåller väl liksom glass och pistage? Kanske inte så mycket pistage, men ja. Och så det fanns en mikroskopisk mängd pistage, och sen var det ju färgad med spenatpulver och 2 stycken färgämnen med E-nummer, och sen var det, för det är ingenting förutom socker i hela den här långa innehållsförteckningen som hade med glass att göra enligt ett recept, så att säga, enligt originalreceptet. Jag stod inte där i badbyxor och tänkte, oj, det här måste jag skriva en bok om. Men däremot så blev det ett frö som såddes där. Det var brorsan som gjorde det. Att han hade tjatat lite grann om det där innan, men jag hade inte slagit dövörat till bara. Men så blev jag liksom intresserad av varför innehåller, har moderna livsmedel så här lång innehållsförteckning? Finns det något alternativ till det? Och vad händer med oss som äter den här maten? Och så då började jag av personlig nyfikenhet undersöka. Jag läste in lite amerikanska böcker och engelska böcker. För att, alltså, jag upptäckte ju förstås att det var inte bara en glass, utan det var ju överallt. Det var ju så här i butiken i stort. Och så förstod jag att den här debatten hade funnits i de länderna, men liksom inte kommit hit. Så att,
Och om man fortsätter, men varför innehåller vår mat alla de här?
Därför att, ja, det är en bra och lite komplex fråga. Men det handlar ju ganska mycket om att pressa kostnaderna, att göra... Dels är väl några som ska tjäna pengar på det, och sen så ska man hålla ner i priset, och då, om man då ska göra en korv, så har man ganska lite och billigt kött. Ibland kan det bli från rumänska hästar eller någonting, men, och sen så måste man då liksom fylla ut det med tillsatser som är en slags kosmetika i maten, som, alltså, om man inte har tillräckligt med riktiga råvaror. Jag brukar ta som ett exempel, det är ju ganska udda kanske, men om man tar en sån här guacamole som man kan köpa färdig om man ska äta tacos, så innehåller ju den som man köper i affären 1,5% avokado. Istället för om man gör en guacamole hemma, så är det ungefär 90%. Så det är klart att det blir ett antal problem med den här produkten, det kan man ju lätt fatta. Och då behöver man ju då färgämnen och smakämnen och konsistensmedel för att liksom skapa illusionen av den produkten.
Vad är E-nummer för någonting?
Det är inom hela EU så finns det, har man bestämt E för EU då, och att det finns ungefär 360 tillsatser som man kan lägga till maten för att påverka smaken eller färgen eller någonting annat.
Och då kom du på att du skulle skriva en bok, och det är väldigt många som tror jag vill skriva en bok. Det är lättare sagt än gjort.
Ja, man behöver ett förlag till exempel.
Man behöver ett förlag. Och hur gick det då? Liksom...
Ja, det gick dåligt först. För att det tog ganska lång tid innan jag kom. Alltså det här är inte så att det började med att jag skulle skriva en bok. Utan jag gjorde det här av privat nyfikenhet. Att jag undrade vad som har hänt med moderna livsmedel. Men sen efter ett tag då, flera år, så kom jag fram till att jag kanske skulle skriva ungefär den bok som jag själv skulle vilja läsa. Och då, som du sa då, du vet ju också att man måste ha förlag när man skriver böcker. Och då frågade jag stora och små förlag. Och de alla sa nej. Och ändå kommer det ut en bok per dag om mat i Sverige, 350 på ett år.
Men, en bok om mat, alltså,
ja. Vi är ju liksom på något vis, det är så många paradoxer kring mat, alltså, vi är liksom besatta av mat, samtidigt som vi då kan acceptera produkter med så här lång innehållsförteckning och som är extremt långt från originalet, så är det ju liksom tv-kockar så fort man slår på tvn. Det är, många har så här många kokböcker hemma som man kanske inte använder.
För det här, vi ska återkomma till utboken sen, men för det här, vi äter mindre och mindre hemma på ett sätt, va? Ja. Och ändå så är det, eller är det ett substitut för det som vi då liksom någon slags
kejsarens nya kläder? Ja, det är liksom en, delvis kan det ju vara en livsstilsgrej, att ett sätt att liksom visa sin identitet eller sådär hållning till samhället och livet, vilken mat man äter och sådär, eller hur ens kök ser ut. Jag var i Tommy Lilla i förrgår och föreläste, och då var en kvinna som berättade där att de hade haft någon som skulle göra om köket. Någon som marknadsförde nya kök och skulle liksom sälja in den här produkten. Och så sa han efter ett tag, har ni tänkt laga mat i det här köket? Det ingick inte i planen direkt. Men det, däremot kunde det kanske kosta 150 000 eller 200 000 ändå. Mm.
Så det är då. Men det skillnaden här då är att ingen av de här böckerna egentligen problematiserar mat.
Nej, det är vanligtvis inte, utan de böcker som kommer ut är ju liksom olivolja som rinner i motljus och sensuella citroner i ett hörn så här på bilden. Såna här böcker som ska ligga framme när gästerna kommer och som den typen av matböcker som ska vara inspirerande. Och jag har sådana böcker hemma också, men jag vill ju skriva en helt annan typ av bok.
Mm. Och då gick du runt i förlag och fick ett snällt svar att...
Ja, jag mejlade faktiskt bara. Men sen så var det ett förlag då, Ordfront, som svarade på mejlet inom 17 minuter. Och de förstod, så jag har kvar liksom det där mejlet jag skickade och det som jag fick tillbaka, det gick bara 17 minuter. Och de fattade direkt liksom själva idén och sådär. Men de tryckte den i en liten upplaga först och sen har den tryckts om många gånger. Därför att det finns ett stort intresse på.
Hur mycket har den här boken sålt?
Över 250 000.
Inte det otroligt typ, alltså?
Exemplar alltså, inte pengar utan exemplar. Nej. Och den trycktes ju 5 000 från början och så har den tryckts om många gånger. Och det roliga var ju att när boken kom på hösten, men den ska ju då säljas in till bokhandeln innan. Och förlaget ville inte tala om för mig hur dåligt det hade gått. För det var ingen bokhandel som överhuvudtaget ville köpa in den här. För de trodde inte heller på den här typen av bok. En bok som berättar den osminkade sanningen om den mat som vi köper varje dag. Det var liksom de inte intresserade av. Så att... Det var först sen när det började skrivas om boken och så plötsligt så kom alla väldigt många människor in i bokhandeln och frågar, har ni den här boken? Nej, men då får ni väl skaffa den då. Och sen började den liksom sälja.
Och det var inte din familj som sprang runt och frågade?
Ja, precis. Det var bara dem.
Gammal trick.
Jag själv och flyttade om i affären.
Alltså det okända fusket med maten på din tallrik, liksom vad kan du... Vad är själva konklusionen eller vad är själva...
Ja, konklusionen är ju att så fort man går över tröskeln till butiken så riskerar man att bli lurad på olika sätt. Och att det här matfusket är så utbrett och att man använder då tillsatser för att vilseleda konsumenten. Det är en konklusion. En annan som man kan liksom, som är mera kvintessensen av mina böcker, när man lägger dem bredvid varandra och som jag börjar tänka allt mer på själv, det är ju liksom att det handlar om att uppvärdera maten. Att vi har aldrig lagt ner så lite pengar på mat som idag. Alltså, även jag kan tycka att det är dyrt att handla mat. Om man står där och lägger ner alla sina varor i korgen och så har man betalat, eller i kassen och så har man betalat 250 kronor och så fick man inte mer än det här för 250 kronor. Jag kan också tycka att det kan vara dyrt. Men man ska ju veta att vi har aldrig lagt ner så lite pengar av våra disponibla inkomster på, som idag på mat. 1955 var det ungefär en tredjedel av en hushållsinkomst och idag är det ungefär 12%. Så att vi har aldrig lagt ner så lite pengar och ibland har vi inte heller tid för mat. Varken att laga den eller kanske egentligen äta den i, på en riktig måltid. Och, det, och nu pratar jag om oss som privatpersoner. Sen kan man prata om offentlig mat. Jag har skrivit en bok då, Döden i grytan, som handlar om den offentliga maten där, som inte heller får kosta, där man bara hittar olika sätt att... att
och det på restauranger tänker du då?
Nej, ja, ja, det restauranger tänker jag också med. Men när jag tänkte i första hand då på sjukhus till exempel, äldreboenden och liknande. Där, ja, skolor givetvis.
Och, så den hemliga kocken... äkta vara med två stav. Är det ungefär, men då handlar det om den maten vi köper.
Ja, i alla fall.
Vad skulle du aldrig köpa?
Den där frågan brukar jag få av journalister alltid, men du kanske är det också. Men, jag vet inte, det finns ganska många saker som jag inte skulle köpa. En sak som jag är som kanske inte innehåller jättemycket tillsatser och sådär, men som jag tycker att det är eländigt hur själva produktionen går till, det är ju de flesta som kycklingar som kommer från de värsta djurfabrikerna. Har man sett hur man trycker ihop dem på extremt liten yta, hur man sen jag har en liksom liten film som jag brukar visa ibland som visar den så kallade pålastningen när man kör med ett fordon genom havet av kycklingar. Det är ju tiotusentals som ska vispas upp under bara en timme och sen så, och så upp på transportbandet och sen iväg i burarna. Det tycker jag är oetiskt.
Mm. Vad är det bästa man kan handla då?
Det bästa finns, det mesta kan man ju handla tycker jag. Alltså jag brukar handla, en del undrar liksom att tro att vi lever, att vi i vår familj då lever på någon konstig märklig diet och sådär. Och det är det verkligen inte, utan vi tycker att jag gillar den mesta mat. Jag tycker att det finns fantastiskt mycket god mat och vi att handla rätt mycket av råvaror och laga från grunden. Sen ibland så gör man inte det om man vill köpa någonting som är mer eller mindre färdigt. Men då måste det vara liksom någonting som är som jag tycker är schysst då.
Tror du, är det vissa, är en, skulle, kan du gå och handla en lågprisbutik?
Ja, visst.
Visst. Min pappa var ICA-handlare när jag var liten. Så att jag tror han var hedlig faktiskt. Men jag vet inte om, tror jag, ICA, är det bättre än Lidl? Vad tror du?
jag vill inte uttala mig om det.
Nej, men ibland får man ju för sig att jag kan ju känna själv som präst här på Söder att ibland brukar jag slinka in där. Mm. Men tänka liksom att det är liksom att man är lite finare människa om man handlar på ICA.
Ja, det är kanske en del som tycker, men det finns så bra och dåliga varor i alla affärer. Men när det gäller det där med ICA-handlare så tänkte jag att när jag skrev boken så tänkte jag att när den skulle då komma ut så mycket kritik mot vad som, utbudet i en till exempel en ICA-handel. Då tänkte jag att många handlare skulle bli liksom sura och tycka att det var liksom att jag var en jobbig typ som förstörde affärerna. Sådär. Men många ICA-handlare är väldigt positiva, eller konsumhandlare vilken som helst. Att de tycker att de kan också tycka att många produkterna som de säljer är rätt dåliga. Och om konsumenten får upp ögonen för det och ser liksom kvalitetsskillnaden, så tycker de att det är okej, liksom att det är bra.
Men det låter, alltså, vi pratade om det innan också, och jag tänker att det här var liksom aldrig meningen, att du hade inte planerat en slags verksamhetsplan att det skulle bli den här, utan att, och ändå låter det här nu som att det här på något sätt är som en slags kall eller mission.
Ja, det har blivit det. Jag känner mig som en liten, jag har ju varit på
som en liten
missionär,
ja, bra,
på över 100 platser i Sverige. Jag skulle ju komma med en inskjuten bisats där med 100 platser, men jag tänkte säga det. Att det känns som att missionärer, eller som en sån här folkbildare som åkte runt på 20-talet och visade ljusbilder. Det enda skillnaden är att man har i en Mac och kan visa bilderna på ett annat vis, men det är ungefär samma. Och det tycker jag på ett vis är det ganska fantastiskt, att i det samhälle som vi lever idag med all IT, all teknik som vi har, och vi sitter bara och fipplar med telefoner och liknande, så kommer man ut på landsbygden i Sverige och en ort som har inte så många invånare, så sitter det 200 personer där och ska lyssna på en författare som ska inte bjuda på mat, det doftar inte någonting, utan bara liksom prata om mat i 2 timmar och visa lite ljusbilder. Mm. Och då, så att det finns ju ett intresse av att ja, av mänskliga kontakter och att uppleva någonting på riktigt, inte bara elektroniskt.
Mm. Och visst är det, jag ska säga att det är en väldigt speciell upplevelse, tycker jag också, glädjande bland att få åka runt i Sverige till väldigt platser som jag aldrig skulle ha hamnat annars. Väldigt,
ja, som man inte visste fanns.
Fantastiskt, alltså alla dessa små hotell och, ja. Och så att, ja, det är spännande. Hör då och sen då är det Den hemliga kocken, Äkta vara och Döden i grytan, alltså det är ju väldigt bra titlar här också, ja. Faktiskt tycker jag.
Döden i grytan kommer ju från ett uttryck i Bibeln just, så att det är kanske därför som det klingar extra bra.
Finns, är det sant?
Alltså jag kommer inte ihåg, jag har faktiskt glömt bort historien där, men det finns ett ställe i Bibeln
där
Döden i grytan kommer ifrån. Egentligen var det så här att jag kommer då inte ihåg själva urkällan där, men det var en engelsk kemist som heter Frederick Accum som på 1800-talet avslöjade massa matfusk i London. Och han
hade skrivit på 1830-talet.
Ja, och då, det var liksom när maten började industrialiseras, när det blev längre mellan producenten och konsumenten. Då, tidigare hade man liksom, kände man bagaren och det var liksom ett helt annan typ av matdistribution. Så när det blev, när man drar ut det systemet och så blir maten allt mer anonym, och då var det också större utrymme för fusk. Och det var enormt, väldigt mycket fusk där i London på 1830-talet, och han avslöjade mycket av det och skrev en bok om det, och som hade en ganska lång titel, men den blev sen i folkmun kallad för Death in the Pot. Så det var lite grann därför som Döden i grytan då tyckte jag var en bra titel.
Och då kom på titlarna själv, det är inte din?
Ja, nej, jag kom på dem själv.
Det där är lite lättare sagt än gjort.
Ja, det är, men det är rätt kul.
Ja, så att och sen så, men du har skrivit, sen har du skrivit en kokbok också. Alltså,
ja, Smakernas återkomst med lite positiv touch.
Och vad skiljer den från andra?
Ja, den skiljer dels så i den boken, så den handlar ju om säsongsmatlagning, att inte äta jordgubbar och tomater på vintern utan följa årstiderna. Och det har ju blivit ganska populärt, det är väl många som pratar om det nu. Det var kanske inte fullt lika många när boken kom ut. Men sen så berättar jag också om vad som har hänt med frukt, grönsaker och liknande, alltså i affären, och de globala system som styr det där. Att mycket av smaken har försvunnit därför att allting handlar om att man plockar till exempel jordgubbar eller någonting annat, eller tomater, när de är omogna för att kunna transportera dem långa sträckor. Och sen så tomaterna gasar man sen så att de blir röda, men de smakar ju ingenting på vintern överhuvudtaget. Så att boken sen berättar om vad som händer om man mer följer säsongerna istället för att utgå från ett tidlöst recept och jaga runt i affären efter olika ingredienser, så ska man gå in i affären och fundera över okej, vad är det som är bäst just nu, och då kan det också bli billigare.
Och vad ska man käka nu då för grönsaker?
Ja, nu kommer vi snart in i rotfruktssäsongen och grönkål och liknande. Sånt som, och det går att göra fantastiskt mycket gott och bra utav det. Den som har gjort recepten i boken är förresten Anna-Karin, min fru, som sitter längst där nere.
Härligt, vi ska återkomma till Anna-Karin här när vi ska toppa.
Ja.
Okej, och när jag själv då egentligen fick upp ögonen för det, alltså det var egentligen när du skrev, när du skrev Saltad nota, tror jag, som handlar mer om, hoppas jag säger rätt, om restaurangmat.
Ja, det är rätt.
Och då så är det...
Den titeln då, du gillar ju titlarna då, ja. Men det är ju ett gammalt 50-talsuttryck, eller liksom på den tiden ungefär, där i restaurangbranschen, att när man la på lite extra på notan utan att den här gästen, som dessutom kanske var lite glöggfryntlig, höll jag på att säga, som hade druckit lite grann och inte kollade så noga, och så fick de betala lite extra. Det var ju det som, då saltade man notan. Här menar jag, det här handlar inte bara om att man får betala mer, utan att man inte har en aning om vad som ligger på tallriken egentligen.
Och om nu ska vi inte peka ut restauranger här, men om du går in, vad ska man inte äta? Går liksom om
jag går på en restaurang som jag inte känner till och som är ganska enkel, så brukar jag gå på en ställe som har en kort meny. Det är inte särskilt troligt att ett litet kök kan hålla snurr på 20-30 olika rätter och sådär, från färska råvaror och laga dem från grunden, utan då är det bättre att ta en kort meny med några enkla rätter.
Och så att det är inte generellt någon mat du skulle undvika på en restaurang?
Nej. I slutet av boken har jag 10 stycken råd, och det första rådet är det där som jag sa. Det andra är väl att ett annat råd är att följa säsongerna. Att liksom fundera över vad kan vara bra nu i den här tiden på året. Och äta sånt, då blir det också kanske dessutom billigare. Och sen om det är en rätt som innehåller ingredienser som verkar vara ganska lyxiga, lite dyra, och så är rätten inte jättedyr, så har man förmodligen inte använt den där ingrediensen överhuvudtaget. Alltså urtypen är ju oxfilé på pizza, om man nu vill ha det. Så finns det ju rätter som har liksom pizza med oxfilé. Och det är inte så ofta som oxfilé har varit inblandat där.
Vad tror du? Du tror inte på det alltså?
Nej, det är väl rätt sällan. Det är väl belagt också. Jag tror att det var någon som berättade att de hade jobbat på en restaurang. Men det var ganska länge sedan nu. En pizzeria i Enköping där de verkligen hade det. Men det är något unikum i så fall.
När åt du upp McDonald's senast?
Ja, det var i Örebro för 3 år sedan. Jag föreläste där och kom dit sent med tåget. Det var väl SJ försenat som vanligt. Och rusade genom stan och var hur hungrig som helst. Och det enda som var öppet, det var den här McDonald's-restaurangen som precis skulle stänga. De stängde väl 10 och jag kom någon minut innan. Så han skulle just stänga, så jag fick ropa, kan jag inte bara få en hamburgare? Liksom. Så då fick jag det. Genom att jag var, ja, och så det smakar ungefär som brukar göra.
Men det här, vilken är den bästa kryddan?
Hungern, sa min mamma.
Hungern?
Ja. Det är väl en bra krydda. En annan bra krydda, en bra ingrediens i matlagning, det är ju, tycker jag, gemenskap. Alltså att sitta, att laga mat tillsammans och äta mat tillsammans.
Kan inte du läsa en, jag fick en grej skickad som du också chefredaktör för en tidskrift, som heter magasin, vad kallar du det för?
Ja, ett matmagasin. Ja. Mm.
Som heter Hunger.
Ja. Det kanske låter som att det är en tidning som handlar om globala problem och svält, och det gör det inte. Utan det är liksom hunger efter den i alla avseenden goda maten. Det handlar om alltså en slags nyfikenhet och strävan efter det. Men så skriver jag, här är det allra senaste numret som precis har kommit. Och rubriken är, det är liksom en slags ledarartikel där. Glöm inte julmatens viktigaste krydda, apropå den frågan du ställde där. Och slutet så står det så här: vid julbordet kan det vara lätt att önska bort tjatiga föräldrar, skrävlande svågrar och stökiga barn. Men hur smakar julens efterlängtade delikatesser om det inte delas med någon alls? Det vemodigaste med Findus utskällda och numera nedlagda frysta jultallrik var trots allt inte paraden av tillsatser, utan att den så uppenbart var avsett att konsumeras i enskildhet. Utan gemenskapen kring julbordet saknas helt enkelt julmatens viktigaste krydda. Finns det någon du kan bjuda med? Ja. Så att apropå kryddor. Sen finns det många andra i kryddskåpet också. Men det kanske, jag vet inte vilka du syftade på.
Jag tänkte både och. Det kan ju vara, ja. Men har du någon för det här tycker jag är ju, det är ju faktiskt så att vår längtan efter gemenskap och sammanhang kan ju liksom lyfta en ganska enkel måltid då.
Ja, absolut. Och frågar man, det är ganska intressant. För om man till exempel frågar så här, mästerkocken Mattias Dahlgren driver 2 och enstjärniga restauranger. Så där, vad är dina viktigaste, största matminnen och restaurangupplevelser? Så är det sällan från några kända lyxkrogar här eller där. Utan det är ju liksom på en bakgård i Singapore eller i hemma hos mamma eller vad som helst, den typen av, och det är väl så de flesta av oss tycker att det är också sammanhanget som spelar otroligt stor roll, och därför så blir det ju, det jag tycker är knepigt med en del i matdebatten och även matexperter av olika slag är att man liksom reducerar maten. Jag har visserligen skrivit då böcker om tillsatser och liknande, men jag tycker egentligen att man ska liksom vidga matdebatten. Många siktar in sig på ett visst näringsämne. Att nu ska man, antingen ska man just äta enormt mycket av just det här. Det kan vara blåbär. Hur mycket blåbär kan man äta? Eller så ska man undvika någonting. Då ska man undvika något näringsämne, och för det är livsfarligt. Och så ska man istället för att, så att säga, äta en allsidig mat och framförallt bry sig om hur man äter. Det handlar nästan alltid bara om vad man äter, men sällan om hur, alltså under vilka omständigheter. Och det är därför så otroligt tragiskt, tycker jag, med till exempel om man lägger på ett servicehus, man lägger ner matsalen och sen sitter äldre i sina lägenheter och så får de en sån här trave med 7 stycken förpackningar som sen ska mikras en om dagen. Mm. Och sen blir man förvånad över att de inte har någon aptit. Det vore ju förvånande om de hade aptit.
Hörru, det här samtalet går väldigt fort egentligen, så att vi är ju inte bara här för att prata om människan lever icke av bröd allenast.
Nej, jag har förstått det.
Vet du vem sa det?
Nej.
Det är Jesus.
Jaha.
Ja. Hoppas jag. Ibland var så säker som man sitter, så var det en blackout. Jag har ställt en fråga. Brukar du be?
Nej, det brukar jag inte göra. Om du menar be på det viset som jag antar att det betyder här.
Vad tänker du då att det betyder?
Ja, men då ber man väl till Gud om någonting. Men om man, alltså, sen kan man ju be om olika saker.
För det här är så intressant. Jag ska inte pressa dig på den frågan. För att man, problemet är ofta det här, utan min det som följer mig vet att jag ofta tänker att jag tror ändå att vi, det är kanske det du säger också, att på något sätt får man en slags inre dialog, eller man kommunicerar.
I bästa fall, ja.
Ja, så att, det är väl vad jag tänker böner egentligen också. Så för jag tänker, när man tänker att man ber till Gud, så tänker man ju också att det är någon slags objekt man riktar det här emot. Mm. Och det har vi avskaffat i Svenska kyrkan.
Det är nedlagt, eller? Jaha.
Men att, jag vet inte, jag kanske är under tystnadspliktens... Men jag vet att jag skrev på ett inträdesblankett till kyrkan.
Ja, precis. Jag gick ju ur kyrkan så fort man kunde. När jag blev myndig var det väl man kunde gå ur kyrkan. Och sen gick jag med kyrkan igen för ett halvår sedan. Mm. Kanske.
Du var inbiten ateist...
Ja, precis. Jag är inte ens konfirmerad. Och när jag inte konfirmerade mig, så sa min farmor då, som kom från djupaste Småland, att hon var ganska chockad och skulle ge mig en enkel biljett till Moskva, som hon sa. För det var det alla ogudaktiga hade samlats i just Moskva, tyckte hon. Så att sen några år senare så skulle jag åka med Transsibiriska järnvägen tillsammans med min syster. Och då tänkte jag växla in den där enkla biljetten till Moskva, för att det var ju som en bit på vägen. Men det gick inte att göra på det viset, visade sig. Och jag tyckte att de som konfirmerade sig gjorde det rätt mycket för att skaffa moppe, eller få en moppe, eller var det någonting sånt där. Det kändes ganska ytligt, och jag var dessutom emot det hela, så att det fanns liksom ingen anledning.
Så att det är... Alltså, en anledning till de här samtalen, dels måste man också respektera en någon slags integritet. För jag tänker att det kan vara svårt på en familj att prata om såna här saker.
Ja.
Och sen att sitta med en mikrofon eller någonstans. Mm. Så man behöver inte göra det heller. Men för mig är ju den stora önskan med den här kyrkan. Och därför jag tycker det här samtalet är viktigt också. Du sa förut så här att vi vill ju säga att ha experter i vår tid, matexperter. Mm. Liksom. Och när det gäller Gud så finns det ju inga experter heller. Men däremot att öppna ett samtal där vi vet att det här finns ju i varje människa. Och någonting har ju gått fel i vår liksom, kommunikation om liksom, att vara människa och livet och döden och Gud. Och så för mig så är det liksom lite roligt att få våga ställa de här frågorna. Och sen det som är intressant då, apropå det är ju att ändå att, jag vet, att kyrkan är ju slags, var ju ursprungligen måltidsgemenskap. Alltså, Jesus var ju, han var ju alltså, man kör någon slags teologi eller lära av det. Det enda han gör, han går fram och tillbaka och äter en massa folk. Alltså, det var Nya Testamentet. De sitter och äter tillsammans. Ja. Och sen gör man det mest otroliga, det är ju att man gör om en blodig offerkult till en måltid. Alltså, så att det är liksom hela det här. Och det kallades ju ursprungligen för att de första kristna, att man hade en agape-måltid, en kärleksmåltid när man åt tillsammans.
Måltiden är ju central till vår kultur. Det finns ju de, jag skrev om det i den där boken Döden i grytan, om att en del antropologer hävdar ju att det var det som gjorde oss till människor, som djur kan också äta. Men de djur har inga måltider på det viset, och att börja att tillaga sin mat och sen äta mat gemensamt gjorde oss till människor. Det finns ursprungsbefolkningar som kan tycka att det är inte okej, men nästan okej att ens fru ligger med en annan man, men inte att hon äter med honom. Det är liksom, då visar man att äta tillsammans är en sån vad ska man säga, kan vara en intim sak liksom. Ja. Och att det är någon och någonting stort liksom.
Och så var det på Jesu tid, så var man att äta med, man blev oren när man åt med fel människor och men det är väl att i den här kyrkan äter vi mycket tillsammans också. Så och det var en konservativ ledamot av kyrkorådet som var väldigt lite kritisk och var på och sa, måste ni äta hela tiden, sa hon. Men för de flesta räcker det ju med att få äta att få sitta ner och äta, men de kan ju vara en något heligt. Och alla våra gudstjänster är i princip nattvardsgudstjänster där då måltiden är central. Mats Erik, stort tack. Tiden är slut. Och, väldigt roligt att höra här. Välkommen till kyrkan. Välkommen precis som du är. Och det tar jag verkligen med mig, att det är som en rit faktiskt. Och att jag tänker, jag brukar säga att ordet är det som konstituerar oss till människor, men kanske också måltiden. Och då är det faktiskt så att en gudstjänst i Svenska kyrkan är ju både ordets förkunnelse och måltidens gemenskap. Som egentligen, så att det är en väldigt, väldigt urmänskligt fenomen. Stort tack, och då säger vi så.
Tack. Tack själv. Tack. Thank you.